I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Herren vare med er. Låt oss be. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan utgivit honom till döden på korset för vår skull. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi förlitar oss på din nåd och får evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Vi lyssnar till Jesu lidandes historia i enlighet med Lukas evangeliet, den fjärde veckan. Och läsningen är hämtad ifrån kapitel 22, verserna 47-53. Medan Jesus ännu talade kom där en folkhop. Han som hette Judas, en av de 12, ledde dem, och han gick fram till Jesus och kysste honom. Jesus sa till honom: Judas, förråder du människosonen med en kyss? När de som stod kring Jesus såg vad som skulle hända frågade de: Herre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem högg till överste prästens tjänare och högg så av honom högra örat. Men Jesus sa: låt det vara nog med detta. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sen sa Jesus till överste prästerna och befälhavarna för tempelvakten och de äldste som hade kommit emot honom: som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar. Trots att jag dagligen har varit bland er i templet har ni inte gripit mig. Men detta är er stund, och nu råder mörkrets makt. Så lyder det heliga evangeliet. Vi ber. Herre Jesus, läk våra öron, ge våra ögon syn för det som du vill uppenbara för oss. I ditt eget namn. Amen. I denna den fjärde delen av Lukas skildring av Jesu lidandes berättelse så möter vi, kan vi säga, tre kategorier utav människor. Tre kategorier som Jesus möter och som han också tilltalar. Den första kategorin är bara en person, nämligen Judas. Och den andra är de övriga 11 lärjungarna. Och den tredje gruppen är de som har kommit för att gripa Jesus. Jesus tilltalar dem alla tre. Och det är detta ärende som Jesus har till de tre som ska få bli rubrik för dessa, för denna passionspredikan. Först Jesus i mötet med förrädaren och hans hyckleri. Jesus i mötet med lärjungarna och deras aktivism innan de flyr. Och Jesus i mötet med överste prästerna och deras missriktade fruktan. Och först Jesus i mötet med förrädaren och hans hyckleri. Här stryker först Lukas under att Judas är en av de 12. Han är en lärjunge som har vandrat med Jesus under en lång tid och har blivit tränad av Jesus själv. Jesus har utgjutit sitt hjärta. Han har förmedlat sina tankar till honom. Och på det viset så blir Judas också här en av oss, eller vi är lika honom i det här avseendet. Tränade lärjungar till honom. Och eftersom han inte är olik oss, utan kanske just en av oss, så får det bli vår bön att hans olycksväg inte blir vår olycka och olycksväg. Utan som vi ber i Saltarsalmen: se till Gud om jag är på en olycksväg och led mig in på den eviga vägen. Bort från den vägen som Judas var inne på. För lägg märke till att Judas till och med i denna stund är angelägen om att framstå som en god lärjunge. Kommer fram och kysser honom och vill att det ska framstå som en hedersbetygelse eller en vänförklaring. Man kan vilja framstå som en lärjunge men vara långt borta i sitt hjärta. Man kan sitta i kyrkbänken för att det förväntas av en. För att ingen ska klaga. För att framstå på ett visst sätt, men i sitt hjärta vara långt borta. Och jag har sett det hos unga människor som liksom de sista åren innan de har liksom tagit steget bort ifrån föräldrarnas tro. Eller medelålders människor som suttit många år i kyrkbänken och så plötsligt avslöjats för ett dubbelliv som ingen hade kunnat förutse. Eller människor som varit med länge men som liksom tycks ha väntat på det legitima skälet att inte längre behöva inta sin plats i kyrkan och inte längre behöva se kallet i kyrkan som sin, och så skylla på alla dessa skäl till att inte göra det. Nu står det om Judas att han närmade sig Jesus med denna sin dubbelhet, med sitt hjärta och med sin kyss på samma gång. Men det går inte att närma sig Jesus på det här viset utan att Jesus ställer fram dubbelheten framför honom. Och han frågar rakt ut: förråder du människosonen med en kyss? Vad har kyssen här att göra? En sån här dubbelhet, det är inte säkert att vi alltid är medvetna om det. Och man kan undra hur medveten Judas är om det. Men dubbelheten är alldeles oavsett en olycksväg. Det är som att Jesus nästan vill säga: det är bättre att förråda mig och hoppa över kyssen. Hellre låta denna yttre fromhet vara, så att det inte blir det som så att säga försvarar eller förskönar vårt hjärtas inställning, vårt hjärtas bortvändhet. Vi ställs här inför ett allvar som Judas exempel är. Hur mycket är för syns skull? Vad ställer vi fram för människors beskådande? Jesus möter oss med frågan vad som finns där bakom, i hjärtat. Vad önskar du? Och ändå var inte det olyckliga med Judas vad som fanns där bakom. För på ett sätt så var det inte värre med Judas än vad det var med Petrus. Eller med oss. För det är olyckligt här inne hos oss alla. Det kan vara så illa som det faktiskt var med Judas. Men Jesus sökte efter en ingång för att låta just detta mörker som fanns där inne ta som hand av honom som kan ta hand om det och som inget hellre vill. Det andra mötet som vi ställs inför, det är Jesus i mötet med lärjungarna, de andra 11, och deras aktivism, deras iver innan de flyr. Alldeles innan avsnittet för idag så står det att Jesus säger till dem: be att ni inte kommer i frestelse. Det är som en sista, nästan desperat vädjad önskan om att de om möjligt ska skonas ifrån frestelsen och fallet, eftersom man vet vad som väntar. Och han vet att de är oförberedda, därför att de är obedda, om ni förstår. Men de blir överrumplade, och Jesus förstod det. Och nu står de, har en väg framför sig med diken på två sidor utav vägen som man kan falla i. Och de faller i båda dikerna. Först genom att de överreagerar, och sen genom att de underreagerar. Först börjar de slåss och sen flyr de. Men i båda de här dikerna, när man överreagerar och underreagerar, slåss eller flyr, så har det gemensamt att man drivs av sitt eget förnuft och sin egen kraft. Eller skulle vi också kunna säga, brist på förnuft och brist på kraft. Medan när man är på vägen, då leds man av vägen, av honom som är vägen och är angelägen om vägen. Det som gör att vi tappar bort vägen, det är vår självöverskattning. För det är självöverskattningen som gör oss ointresserade av att be, eller oengagerade, för vi kan själva. Bön, det blir något som jag har lärt mig att göra. Och bön gör jag när jag vill att Gud ska välsigna mina tankar, mina planer. Men om jag hade haft klarhet i hur saken egentligen är, hur saken egentligen är med mig själv, i mötet med frestelsen, i mötet med det som kommer, då skulle jag legat sömnlös och bett, därför att jag inte kunnat annat. Vakat och bett, precis som Jesus sa att de skulle göra. För att där i bönen och i vakan kommit att inse, nu stiger jag upp för att varsamt se på Jesus, varsamt lyssna på honom, följa honom, veta att bara han kan, bara han vet, bara han vill rätta. Inte ta till svärd annat än om han befaller det. Inte ta till flykten så länge han är där. För det är det viktiga, att han är där. Även om han blir gripen, så är han där. Det har han förutsagt, det har han talat om. Och det här har han själv funnit ut i sin bönekamp med fadern. Detta är min väg. Och det här hade lärjungarna också kunnat finna ut i, om de hade låtit vakan och bönen vara deras väg. Men så istället för att ödmjukt fråga efter faderns vilja och att varsamt se Jesus och hålla sig till honom, så valde de att gå sin egen väg. De gick hårt fram, ovist. Och när de gick hårt och ovist fram mot dem som de såg som Guds fiender, så avslöjades de själva som Guds fiender. Bortvändheten inom oss, i våra hjärtan, det är att inte fråga efter Guds vilja, inte göra den. Och denna bortvändhet, att gå vår egen väg, den gör oss till Guds fiender. Och då slår hårdheten tillbaka på oss själva. När de menade sig stå på godhetens sida mot det onda, när de menade sig tjäna Gud, så avslöjades de som onda själva. Det här är en allvarlig grannsakan för oss. När kyrkan får bilden av sig själv som de goda, eller de godas försvarare mot all ondska i världen, då slår det tillbaka. Och det kommer som en chock att kyrkan är full av syndare bakom godhetens fasad. Men varför blir vi chockade? Lärjungarna slog bara för att se Jesus hela. Att Jesus läkte örat på sin egen fiende talade mer än 1000 ord i den stunden för lärjungarna, för oss. Vad var det Jesus såg i soldaten som väckte hans barmhärtighet och vilja göra gott mot honom? Ja, han såg helt klart en syndare som han hade kommit för. Lärjungarna såg också en syndare, helt klart, men inte i dem själva. utan i soldaten. Och Jesus hade kommit för dem, inte för soldaten, för fienden, för syndaren. Och att då Jesus gick fram och läkte fiendens öra vittnar å ena sidan om att vi är alla Guds fiender. Och att Jesus har kommit med barmhärtighet och med läkedom för alla. Också de som ännu inte ser det. Att de är det. Fiender till Gud. För lärjungarna då och sen när de skulle se det. Ja, men det är så som vi sjunger i salmen. O Jesu, öppna du mitt öga. Och vi skulle kunna fortsätta att sjunga. O Jesus, läk du mitt öra. Så att jag hör vad du säger. Vaka och be, sa Jesus. Och ett läkt öra lyssnar. Och det här är något av en trons paradox. Ett öppnat öga ser sin blindhet. Och ett läkt öra lägger märke till sin dövhet. Denna läkningsprocess från Guds sida, hans angelägenhet, den leder en människa fram till sjukdomskännedom. Den leder en människa fram till att bli liten inför sin egen förmåga och kraft, sitt eget förnuftskapacitet. Läkningsprocessen gör något med övertron på allt eget, och den gör oss till små tiggare. Den gör oss fattiga i anden. Men saliga är vi då, sa Jesus. För när blicken flyttas från vårt eget förnuft och kraft till Jesus och vägen som han måste vandra och som han går, då har vi blivit läkta, eller då är vi under läkande. Att lärjungarna flydde i panik sen, det vittnar om den här självöverskattningens blinda fläck. För det finns alltid en blind fläck. Och den fläcken är alltid mer intressant än allt det goda jag kan göra i Guds namn, i kyrkans tjänst. Men den verkar så liten, den där fläcken. Men det är till slut fläcken som får mig på fall. Det är fläcken som får mig att fly hellre än att stilla bli kvar hos Jesus när mörkrets makter råder. Låt det vara nog med detta, sa Jesus till dem. Och så tog han sig an den skadades öra. Märker ni omsorgen från Jesus? Jesus kan hitta vägar för att hindra lärjungarna, hindra oss, och stoppa dem, stoppa oss i vår framfart, så att vi inte gör mer skada än vi redan gjort. Och dessutom i sin omsorg så kunde han ställa till rätta den skada som lärjungarnas syndfullhet orsakat. Här får vi lägga märke till en kyrkans realism. Det här handlar inte om någon perfektionism, utan det här handlar om att ha en stor tilltro till kyrkans Herre. Han utför sitt verk genom mycket svaga lerkärl, där allt hade varit bättre om han hade gjort det själv. Men han har ändå valt det. Och han dessutom förmår att lägga till rätta skador som vi i vår blindhet och självöverskattning och syndfullhet orsakar. Och så sa han, låt det vara nog nu. Det här räcker för att ni elva, för att vi där och sen får se och erfara vår egen bortvändhet. hur vi i vår iver att tjäna Herren i verkligheten gör oss till fiender. Låt det vara nog. Här har ni gjort tillräckligt för att ni också ska kunna få se på Jesus med helt andra ögon. Han är frälsaren som strider för oss, för lärjungar, i vårt ställe, till sista andetaget på Golgata kors. Han är herden som gav sitt liv för fåren. Han är läkaren som öppnade sina sår på korset för att vi skulle bli helade. Han är kungen som inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och så till sist, överste prästerna och alla de som kommit för att gripa Jesus. Jesus i mötet med överste prästerna och deras missriktade fruktan. Det är på ett sätt lite komiskt. De vågade inte gripa en helt ofarlig Jesus när han var mitt på tempelplatsen, därför att de var rädda för folket. Så istället så sökte de sig ut i natten till en enslig plats för att gripa den ofarlige. Men nu med så många soldater att man får intrycket av att de var livrädda för Jesus och hans makt. Nu är det så här att om de hade haft Gud med sig i sitt företag, då hade de inte behövt vara rädda för någonting. Det här är Israels herdar, det religiösa ledarskapet. Men nu hade de inte Gud med sig. Även om de tänkte att nu går vi i Guds namn, men när de inte hade Gud med sig, så har de ändå allt att frukta. Och då blir det antingen att hålla sig väl med folket och lite så här taktiskt smida sina planer. Men det är som aposteln frågar: är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Den väg som läggs för oss här är att mellan dikerna, att å ena sidan vara mera mån om vad Gud tänker än vad människor tänker. Om att lyfta blicken om Guds fruktan från människofruktan, vad människor tänker. Och när jag har lyft blicken, förvissa mig om att Gud är för mig. Luthers gamla fråga är alltid relevant: hur kan jag finna nåd i Gud? Och när jag ser på vilka grunder som Gud är nådig, då har jag inget att vara rädd för. Inget. Och så samtidigt så var överste prästerna helt klart rädda för Jesus när de kom med alla svärd och soldater. Och det borde han vara. Rädd alltså. För den som inte kan vara viss om Guds vägar, som inte kan vara viss om Guds nåd, för dem är Jesus inget ofarligt tamdjur. Han är ett lejon. Och han sa själv: jag hade kunnat skicka 12 legioner änglar som hade, ja det sa han inte, men de hade kunnat krossa dessa människor till smulor. Och varför gör han inte det då? Ja, det blir denna passionspredikans sista ärende. Nu råder mörkrets makt, sa Jesus och lät sig gripas. Nu ska mörkret ha sin makt. Nu ska människor få låta sina förmörkade hjärtan ha sin gång. Nu ska de få driva fram ett justitiemord och få en oskyldig människa avrättad med värsta sortens avrättning, utan att Gud förhindrar det. Det här har hänt förut och det kommer att hända igen. Det har drabbat många före Jesus och många efter Jesus. Den här världen är som den är. Den här världen är i mörker. Gud ser det, och Gud tillåter det tills vidare. Men han tillåter det också ske med sin egen älskade son. Det här är världens mörker. Det yttersta mörkret. Det yttersta beviset på världens bortvändhet från Gud. Att när Guds egen son kommer till världen så korsfäster vi honom. Men Gud låter det ske. Och denna gång så är det för att hans goda vilja ska få ske. Att hans rådslut ska förverkligas. Jesus sa till dem: som en förbrytare kommer ni ut mot mig. Och i Guds rådslut så är det i djupaste bemärkelse sant. Han är en förbrytare. Ja, han är den enda förbrytaren i Guds ögon. För där är hela världens samtliga förbrytelser intagna i Jesu kropp. Och nu använder Gud de verkligt onda människorna, de verkliga förbrytarnas ondska, för att utgjuta hela sin vrede över förbrytarna på honom. När Jesus i sitt yttersta mörker på Golgata kors ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Så är det tillfället då vredesbägaren över förbrytarna töms ut det sista droppen. Det här är det yttersta mörker som en människa kan finna sig i. Att vara övergiven av Gud utan hopp. Och detta mörker har Gud skonat oss ifrån. För det står hos profeten Jesaja att straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Så är den rövare på korset bredvid som ser allt det här med trons ögon och förklaras i den stunden ren och rättfärdig, himmelen värdig. Idag ska du vara med mig i paradiset, sa Jesus, utan att tveka. Därför att han visste att förbrytarens, förövarens förbrytelser, han visste var det hade tagit vägen. Och så får du också se på den korsfäste och förbrytaren i ditt ställe. Där kan du få släppa Judas älskvärda fasad, om den är din, och låta hela ditt inre av icke älskvärda tankar och begär få vara i hans korsfästa kropp, där de är hemma. Där kan du få lägga ditt högmod i den takt det blir uppenbart för dig, och redan innan du ser det så är det där. Där ligger din flykt, självöverskattningen, sveket, människofruktan, din brist på Guds fruktan. Ja, allt som du kan hitta hos dig kan du få se där. Och så ser du där lejonet av Judas stam. Inget tamt lejon där. Det är helvetets kval som han lider i vårt ställe. Men lejonet av Judas stam, inte han tamt, men han är god. Där ser du den yttersta godheten, den verkliga godheten. Godheten du behöver och godheten som du längtar efter. Och han är god mot dig. Också när du gör den bönen till din bön, den där bönen som förbrytaren gjorde till Jesus med trons tillförsikt. Jesus, tänk också på mig när du kommer i ditt rike. Amen. Vi ber. Lovad vare du, Gud, och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att du inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till slutet och får bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.